Välkommen. Vi har nog alla sett det någon gång. Ett barn som får ett utbrott. Eller som bara stänger av helt.
Mm.
Och vår första instinkt är ju ofta att försöka stoppa beteendet.
Mm.
Men tänk om det inte är ett problem som ska lösas. Utan mer ett meddelande som vi ska försöka avkoda.
Precis.
Idag ska vi gräva ner oss i material från Rädda Barnen och Röda Korset om något som kallas traumamedveten omsorg, eller TMO. Vi ska se om vi kan hitta en sorts avkodningsnyckel.
Och den tanken är ju alltså hela kärnan i det här. TMO flyttar fokus från frågan, vad är det för fel på dig?
Ja.
Till en mycket, mycket viktigare frågan, vad har du varit med om?
Mm.
Det är totalt perspektivskifte.
Verkligen.
Man ser beteendet som ett logiskt, nästan oundvikligt uttryck för en inre smärta. Barn gör ju så gott de kan.
Okej, okay, så den här avkodningsnyckeln då, TMO, den vilar på tre grundpelare, förstår jag det som.
Stämmer. Trygghet, relation och coping.
Och den första, trygghet. Det låter ju bra i teorin, men vad betyder det sådär konkret för ett barn vars hela värld kanske har känts allt annat än trygg?
Det är en helt avgörande fråga. För att barn som upplevt trauma, där kan ju hjärnas alarmsystem vara ständigt påslaget.
Hyperkänsligt, menar du?
Exakt, hyperkänsligt för fara. Så trygghet handlar om att hjälpa det systemet att varva ner. Förutsägbarhet, rutiner, lugna miljöer.
Mm.
Men, och det här är viktigt, det är inte bara fysisk trygghet. Lika viktigt är den emotionella tryggheten.
Att man får känna det man känner.
Precis. Även de stora, stökiga känslorna. Utan att bli dömd.
Och när den grunden finns där, då öppnar det väl för nästa pelare. Relation. Jag tänker mig att bygga tillit med någon som kanske lärt sig att vuxna inte går att lita på.
Det är ju en enorm utmaning.
Ja. I materialet fanns ett exempel som verkligen fastnade hos mig om 14-åriga Amir.
Ja, den är så talande. Berättelsen om Amir och behandlaren Carlos.
Mm. Varje dag försöker Carlos få kontakt. Vill du spela spel? Vill du prata? Och varje dag blir han avvisad. Ibland med en utskällning.
Men så en dag?
Ja, en dag är Carlos upptagen och frågar inte. Och då blir Amir upprörd. Varför frågade du inte?
Det är ju helt otroligt. Det visar ju att själva ansträngningen spelar roll.
Exakt. Att tålmodigt finnas där. Även när det känns som att man inte får någon respons alls.
Vilket tålamod från Carlos sida. Och det leder mig rakt in på den tredje pelaren, coping. För när känslorna stormar, hur hjälper man ett barn utan att själv dras med?
Mm. Jag tänker på det där begreppet affektsmitta. Man har ju känt det själv, hur stress liksom smittar av sig ett rum.
Precis så. Den vuxne blir ett slags regleringsstöd. Eftersom känslor smittar är ju den vuxnes lugn det absolut viktigaste verktyget.
Okej. Okay.
Om du är lugn, sänker rösten, andas, då hjälper du barnets nervsystem att göra samma sak. Och det här hänger ihop med det mest praktiska verktyget i källorna. Toleransfönstret.
Just det, toleransfönstret. Det beskrivs som typ det spann där vi kan tänka klart och hantera känslor.
Ja.
Men det är ju inte bara barnet som har ett fönster. Jag som vuxen har ju mitt eget. Det är väl där det kan krocka på riktigt.
Du sätter fingret på den mest kritiska punkten. Det handlar om två toleransfönster i samma rum.
Mm.
Barnets, som efter trauma ofta är väldigt, väldigt smalt. Och så den vuxne. När barnet hamnar utanför, antingen i hyperaktivering.
Alltså kaos, ilska, panik.
Precis, eller i hypoaktivering.
Avstängdhet, apati.
Ja. Då måste den vuxnes fönster vara det breda och stabila. För att kunna hjälpa barnet måste du först se till att du själv är kvar innanför ditt.
Jag fastnar vid det där. För min ärliga första instinkt när ett barn blir helt kaotiskt är kanske att sätta en hård gräns. Att ryta, nu räcker det.
Och det är en så vanlig reaktion.
Men det är alltså helt fel väg att gå, enligt den här modellen. Man skapar det de kallar sekundär smärta.
Ja, precis. En sån reaktion bekräftar ju bara barnets känsla av att världen är farlig och oförutsägbar. Prioritet ett är aldrig att tillrättavisa beteendet just då.
Utan?
Att hjälpa barnet tillbaka in i sitt fönster. Genom att vara lugn, trygg, förutsägbar, sänka intensiteten. Först när barnet är tillbaka innanför sitt fönster, då kan man prata om vad som hände.
Så om vi ska knyta ihop det här. TMO är alltså mindre en metod och mer ett helt nytt sätt att se på saken.
Verkligen.
Från att fixa ett problembeteende till att faktiskt avkoda ett budskap och möta de där grundläggande behoven, trygghet, relation och hjälp att hantera stormen.
Exakt. Det är ett förhållningssätt som stärker barnets motståndskraft, deras resiliens i vardagen. Det ger dem en chans att läka.
Och då landar vi igen i det här med de två toleransfönstren. Så frågan att ta med sig är kanske inte bara hur hjälper jag barnet, utan snarare vad behöver jag för att kunna hålla mitt eget fönster öppet och stabilt när det stormar som allra mest.
Mm.
För det verkar ju vara där den verkliga superkraften ligger.